Det är ju så att jag har ju annonserat ett ämne här, Israel, Gud har sista ordet. Men sen jag annonserade det så har jag ändrat mig. Men det är sant, Gud har verkligen sista ordet i allt det som rör Israel. Det är ju egentligen så här att det är inget land i världen som folk har så mycket uppfattningar om som Israel. Och var man än bor så tycker man liksom, så här ska de göra. Och så här, och hur kan de göra så? Och jag tror att vi i Sverige och ni i Norge, ni skulle bli jätteirriterade. Om 20-30 länder tyckte de var experter på hur ni skulle göra. Jag tror inte det skulle kännas så moro. Och det känner de inte i Israel heller. Men till trots för allt det som sker och böljar fram och tillbaka och världens liksom strålkastar ljus på sig, så jag tror det kommer att bli som det står i Bibeln. Till slut blir det så. Gud har sista ordet. Men jag tycker vi har klarat av den predikan nu och konstaterat det. Så nu går jag in på nästa. Och det är ett ämne som jag har nalkats, kan man säga, det sista året. Och Kjell och jag, vi var med på en ledarsamling här i Kenya. Då både Kjell och jag hade vars en lektion tillsammans med många andra. Vi var inte ett jättestort seminarium med 1000 deltagare, utan vi hade inbjudit speciellt nyckelledare i vårt arbete från 14-15 länder. Men de här nyckelledarna som kanske var 60-70 stycken, de är då ledare i sin tur för väldigt många kyrkor som representerade 300 000 medlemmar. Och det var en fantastisk vecka vi fick ha tillsammans. Och inte minst Kjell är så duktig på att undervisa, inte minst också om ledarskap. Och olika bitar som relaterar till det. Men jag hade en lektion om med ett bibelämne då som är relaterat till Israel, även kanske inte man kan säga att det blir en ren Israel-predikan, men det är mycket som är relaterat till Israel i det här ämnet. Och jag har nalkat mig detta, och det är ju det här som är så fantastiskt när vi läser Bibeln, att vi läser Bibeln och plötsligt så ser vi saker vi inte har sett tidigare. Och det där är ju så fascinerande, för när man upptäcker det då blir man liksom fast i det kapitlet eller i den boken, och så dras du tråda en hit och en dit, och man tycker det är fantastiskt vilken bok Bibeln är alltså. Och det här ämnet, det handlar om Herrens högtider som vi läser om i Bibeln. Vi ska se här om vi kan få upp det på skärmen också. Jag tror du fick den, basunens högtid, just det. Så jag kan fortsätta med mikrofonen lite grann, den här talarstolsmicken här. Så när jag började läsa i tredje Mosebok 23 kapitlet om Herrens högtider, så tyckte jag det var så fascinerande. Vi ska speciellt tala om basunens högtid under några minuter här. Vi ska landa här till klockan 6. Men det är ju så här att det här är en högtid som firas oerhört entusiastiskt i Israel, skulle jag vilja säga. Och det har jag upptäckt först egentligen nu under senare år när jag har besökt Israel under den här helgen, den här högtiden. Är det någon av er som är här nu idag som har varit i Israel under den högtid som de kallar Rosh Hashanah? Det är ingen som har varit där. Rosh Hashanah kallas för det judiska nyåret. Men det kallas i Bibeln, kallas det för basunklangens högtid. Okej? Basunklangens högtid. Och de har de här sofahornen med sig överallt. Och de blåser i sofahornen på gatorna vid Jaffaporten, nere vid västra muren, vid dyngporten, unga tonåringar, äldre rabbiner, skriftlärda. De står och blåser. Över hela landet blåser de under den här Rosh Hashanah. Och på hotellen, alla judiska hotell, serveras det speciell mat. Ser inte så där jätteaptitligt ut kanske, men på alla tallrikar ligger ett fiskhuvud. Tycker ni att det låter gott? Ja. Och det får påminna om att det här året ska du ta ledningen. Du ska vara huvud och inte svans. Och sen är det honung. Det ska vara ett sött och det ska vara ett välsignat år. Och de har två olika horn. Och ni ser de här hornen på skärmen här. Det ena, det översta lilla hornet, det är vädurshorn. Och det hornet under, det här långa hornet, det är från en antilop. Och de kan få fram ett ljud när de blåser. Så det är alldeles otroligt. Det är så att det lyfter ifrån fötterna. Och du nästan tror, nu kommer nog gravarna att öppnas. Det är så otroligt mäktigt när de blåser i de här hornen alltså. Basunklangens högtid. Jag tror faktiskt att det är på det här sättet att vi lever i basunens tidsperiod. Jag ska försöka peka på det lite varför jag tror det. Men jag tror att vi gör så här att innan jag fördjupar mig i det så ska jag nämna lite om alla de här högtiderna bara som helt kort lite inledningsvis då, va? Så du kan gå över till nästa bild här så kan vi gå tillbaka till den här sen. Då är det så att det talas i tredje Moseboken om sju högtider. Och jag har alltid använt det här uttrycket tidigare, Israels högtider. Ja, det är Israels högtid, Israels påsk, Israels lövhyddofest. Men när man läser Bibeln så ser man ju att det står Herrens högtider. Och det är lite spännande att det står Herrens högtider. Det är som att de här högtiderna, de har funnits i Guds hjärta. Kanske må hända innan jordens grund var lagd, va? Det här är högtider som har en oerhörd profetisk dimension. Och ni vet ju att det står att innan jordens grund var lagd utvalde han dig i Kristus Jesus. Så det är egentligen ingenting som överraskar Gud, så att Gud handlar reaktionsfullt på en överraskande händelse. Utan Gud har ju en klar historisk frälsningsplan. Och i denna historiska frälsningsplan kan man säga att de här sju högtiderna, Herrens högtid, tittar man på dem och läser dem sakta, då är det som man ser att Herren uppenbarar hela frälsningsplanen i de här sju högtiderna. Det är ganska fantastiskt. Den första högtiden här som det nämns om, det är påsken. Påskhögtiden. Och ni vet, ni som kan den judiska kalendern, den här högtiden kommer i den första månaden Nissan. Det är deras första månad. Där har de egentligen nyåret i sin kalender. Och där i den månaden firar de påsken. Och vi kan detta om påsken. Vi har läst om det, hur den instiftades i Egypten. Hur de slaktade påskalammet och strök med blodet på dörrposterna. Och hur hela judiska folket frälstes ut ifrån Egypten genom påsken. Och de skonades när modängeln drog förbi. För blodet på dörrposterna var skyddet så att modängeln aldrig kunde komma åt dem. Och ett massmirakel ägde rum när de åt av påskalammet. Så står det att i deras stammar var det ingen som stapplade. Och ändå är detta bara en skuggbild i gamla testamentet. För verkligheten har vi i Kristus. Så påsken är Jesu död i Jerusalem och uppfylldes när han dog på korset på långfredagen. Den andra högtiden är det osyrade brödets högtid. Det osyrade brödets högtid visar att nu går folket i förbund med Gud och det är en förbundsmåltid. Och de äter det osyrade brödet och det fick inte vara jäst och det fick inte ha några andra ingredienser som kunde vara rest ifrån Egypten. utan nu var det ny andlig föda. Vi har en fantastisk bild i detta i brödsbrytelsen, som är också en förbundsmåltid där vi riktigt bekräftar att vi är i förbund med den levande guden genom brödet och vinet som vi tar del av. Den tredje högtiden är förstlingsskördens högtid. Det är egentligen kornskörden. Du som vet och har studerat detta, du vet att den första av de här olika sädeslagen som man bärgade, det var kornskörden. Och det sägs åtminstone senare att kornskörden, den firade man ofta på den tredje dagen. Så på den tredje dagen firades kornskörden. Och kornskörden är förstlingsfrukten. Och du vet att det står ju i 1 Korinthierbrevet 15:20 att Jesus har uppstått som förstlingen av de avsomnade. Alltså finns Jesu uppståndelse i de här sju högtiderna. Det är alldeles fantastiskt att uppståndelsen, förstlingsfrukten. Och du vet att Jesus säger, om inte vetekornet faller i marken och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det faller i marken och dör, bär det mycket frukt. Så han är förstlingsskörden. Sen skulle de andra skördarna komma senare. Och den fjärde högtiden kallas veckohögtiden. Det är pingsten. 50 dagar efter påsk kommer pingsten. Och den kallas för veckohögtiden. Och den första pingsten, det var på Sina i berg. Det var 50 dagar efter uttåget från Egypten. Då gav Gud lagens tavlor. Du vet hur Gud kom ner i eldsflamma och hela berget skakade. Och det var basunljud och det var ett moln som täckte över berget. Det var något alldeles våldsamt, var kraftigt. Det var den första pingsten. Det var veckohögtiden, den första skördehögtiden. Och så firades den i generationer sedan i Israel. Och det var en skördehögtid. Men sen, och de här första fyra högtiderna kommer rätt tätt. Det är bara 50 dagar mellan första och fjärde högtiden. Men sen kommer en lång torkeperiod. När inget regn faller. När marken bränns ut av den heta solen. Och det är den långa torkeperioden. Och så var det egentligen, har det varit i den kristna historien också utifrån Nya testamentet. Först har vi den första kyrkan. Där de här fyra högtiderna får sin uppfyllelse på kort tid i den kristna församlingen. Med påsken. Församlingen och förbundet och nattvarden. Uppståndelsen och pingsten. Och så pågår väckelsen under kanske ett par hundra år. Och sedan är det en lång torkeperiod. Innan så att säga reformation och väckelserörelse kommer och det börjar hända saker igen. Det är först i den sjunde månaden som sedan de tre sista högtiderna. Så det är ett koncentrat på en kort tid. Firas Herrens högtider i den sjunde månaden. Och utav dessa tre sista högtider. Så började på Rosh Hashanah, det som kallas det judiska nyåret. Och jag har googlat lite på det här, för jag tyckte det var så märkligt. Att man kallar det nyåret i den sjunde månaden. Nyåret måste ju vara den första månaden. Men hur kan man kalla det nyår när det är sjunde månaden? Jo, man tror att i och med denna högtiden så ska någon gång i framtiden, med detta peka framåt, men någon gång i framtiden ska Gud fullborda sitt verk. Och därför blåser man i basun, Rosh Hashanah. För man tror inom judendomen att det var på den dagen som Gud hade fullbordat skapelsen. Och då på den sjätte dagen när han skapar människan, vid sabbatsaftonen, så är det som liksom Adam i skapelsen tillber Gud och erkänner honom som universums härskare och konung. Och man tror att någon gång i framtiden så ska den här på något sätt högtiden få sin uppfyllelse. När Gud fullbordar inte sin skapelse men sina planer. Och hans folk ska bekänna honom som universums härskare. Sen efter, vi ska tillbaka till basunhögtiden om en liten stund. Men sen efter det då så kommer Yom Kippur, den stora försoningsdagen. Och jag har mediterat på detta. Och jag har bett över det. Och som jag tolkade, så är Yom Kippur en profetisk högtid som pekar på när hela Israel ska bli frälst på en enda dag. Och orsaken att jag tror det är att först så fick ju de påsken. Påsken var ju tänkt som en frälsningens, befrielsens och upprättelsens högtid. Men judarna missade ju det. Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Egentligen finns det en liten likhet mellan påsken och försoningsdagen. Båda högtiderna talar om frälsning och försoning. Och det är på något sätt att det speglar att Gud är en Gud av den andra chansen. Så de som inte tog emot blodet till räddning vid påsken, de får en chans till när det felfria lammet ska mottagas i samband med den stora försoningsdagen. För det var ju så på Yom Kippur i den judiska kalendern att då gick översteprästen in i det allra heligaste. Och så bringade han försoning i ett ögonblick för hela Israel. I ett ögonblick blev hela Israels syndaskuld borttagen på Yom Kippur. Och jag tror att det pekar fram emot det som beskrivs i Zakaria 12. När hela världen går emot Israel. Och Jerusalem är en lyftesten för alla världens nationer. Obama, Putin, Margot Wallström i Sverige, EU, vem som helst. Det ligger inte i människans förmåga att kunna lyfta Jerusalem. Jerusalem är för tung för politiker. Det finns ingen människa som klarar av Jerusalem. Den lyftesten för alla folk. Och var och en som försöker ska säga sig illa. Så människan klarar inte av det. Men hon försöker i sitt uppror mot Gud ska hon visa det här klarar jag av. Och därför ska hon nu tvinga en lösning på Jerusalem och på Israel. Som troligtvis Israel inte går med på. Och kanske till och med vi kommer att säga, för det kommer att skrivas i Bergens tidning, i Aftonposten och CNN och BBC. Och vi säger, varför är de så tjuriga och hårdnackade de där judarna? Och det är någonting som kommer att frigöra skeendet till Zakaria 12. Där till slut världens nationer går emot Israel. De har inte böjt sig för världssamfundens krav. Kan vara detta med tvåstatslösning. Men kanske ändå inte tvåstatslösning. För jag tror ganska många judar är ganska villiga till rätt stora kompromisser när det gäller tvåstatslösning. Men kanske när Jerusalem ska delas. För du vet att vid fredsförhandlingarna som började redan i Madrid på 90-talet när Yitzhak Shamir var premiärminister och man skulle då få fram detta med land emot fred, då sa israelerna, när man gick ut på gatorna med journalister från Skandinavien där och frågade, vad säger ni om detta? Jo, sa de, Vi kan gärna tänka oss att byta land emot fred. Men ta inte Jerusalem ifrån oss. För då sliter ni hjärtat ifrån oss. Och det verkar ju som Sakaja 12 säger att det som blir den avgörande frågan blir Jerusalem. Men då står det så här i Sakaja 12. Då ska de se upp till honom de har genomborrat. Och det står inte att de ska se upp till honom, utan Gud talar och säger de ska se upp till mig som de har genomborrat. Men då ska jag utgjuta en bönen och nådens ande över dem. Och då blir hela Israel frälst. Och jag tror det är den profetiska uppfyllelsen på Yom Kippur. Då möter de sin Gud och sin frälsare. De ska se upp till mig som de har genomborrat. Och jag ska utgjuta en bönen och nådens ande över dem. Och jag tror det är det Paulus talar om. Hela Israel ska bli frälst på en enda dag. Det är den profetiska uppfyllelsen av den sjätte högtiden, Yom Kippur. Den sjunde högtiden är lövhyddohögtiden, lövhyddofesten. Oh, vad många norrmän som reser till Israel på lövhyddofesten. Svenskarna är dåliga. Vet du, vår resebyrå har inte arrangerat så många resor under lövhyddofesten. Men vi hade en pastor, han sa det var lite pinsamt, Göran. Vi hade 20 svenska flaggor, men jag tror det var 200 norska flaggor. Det var så många norrmän som reser till lövhyddofesten. Men vad är den profetiska tanken med lövhyddofesten? Jo, enligt judendomen är det att det är vid den festen som Gud kommer att kröna Messias till konung. Där kommer Gud på något sätt att officiellt insätta honom så som konung, och han regerar från Jerusalem. Och det är en glädjens fest och det är en skördefest. Och ni vet, in vid dessa tre sista fester här då, va, så är det oerhörda skördar som bärgas. Det är de allra största skördarna. Och därför så tror jag att i denna tiden som nu nalkas den profetiska uppfyllelsen av de sista Herrens högtider, så kommer vi att få se de största skördarna i världshistorien av människor som kommer att bli frälsta och ta emot Jesus. God bless you. Amen. Så det blir någonting alldeles fantastiskt. Då har vi det klart först. Då ska vi säga lite mer om basunklangens högtid. Jag tror alltså att vi lever i basunens högtid. Och basunens högtid har med uppvaknande att göra. Ni vet att det står i Jesaja: vakna upp, iklä dig din makt, du dotter Sion. Skaka stoftet av dig och lossa banden från din hals, du fångna dotter Sion. Vakna, vakna. Det är basunens uppgift att väcka människor. Och mina vänner, jag tror vi kan säga att under den perioden som kallas väckelserörelsernas period, så har det varit en uppvaknandets tid. Och den norske predikanten som har fått betyda så mycket för så många människor, Aril Edvardsen, han besökte oss för en hel del år sedan. Och han hade en otroligt intressant predikan i ett möte som man kallade genupprättelsens tider. Och i denna predikan om genupprättelsens tider så pekade Aril Edvardsen på att genupprättelsen med Kristi menighet går parallellt med Israel. Och han tog parallell på parallell, det var alldeles fantastiskt. Genupprättelsens tider. Uppvaknandets tid. Så samtidigt som kristenheten får upp ögonen för gamla sanningar i Bibeln, inte nya, för de har alltid funnits där, Så får judarna upp ögonen för löftena i Bibeln som talar om Vi ska tillbaka till löfteslandet. Och du vet, det var ingen självklarhet för judarna. Du vet, när Napoleon Bonaparte, den är väldige härförare, han sammankallade judiska rådet i Frankrike och han säger till dem: vill ni att jag ska hjälpa er att upprätta ett hemland åt er i Palestina? Vet du vad de svarar, de franska judarna, för 200 år sedan? De svarar: nej, det vill vi inte. Paris är vårt Jerusalem. Vi behöver inte resa dit. Det fanns inget inom dem av uppvaknande. Men 100 år senare kom sionismen och så kom antisemitismen. Och så blir det ett uppvaknande. Och du vet, när staten Israel upprättas 1948, då säger David Ben-Gurion så här: upprättelsen av staten Israel i modern tid, det är en basunstöt. Det är en basunstöt som ljuder över hela världen och säger: Messias är snart här. Basunens tid. Halleluja. Och du vet att det står så här i första Korintherbrevet 15, att vi ska inte alla avsomna, men vi ska alla förvandlas i ett ögonblick, i ett nu, vid den sista basunens ljud. Så står det i första Thessalonikerbrevet 4. Så står det så här: för att ni inte ska vara i okunnighet hur det står till med Herrens dag, vill jag förklara för er detta. Så säger han att det ska vara en överängels röst. Och det ska vara the Lord's command, står det i engelska bibeln. Och så ska det vara en Guds basun. En Guds basun. En Guds basun! Och då står det så här att då ska vi ryckas på skyarna, Herren till mötes. Och vi ska ryckas jämte dem som har avsomnat i tron på Jesus. De ska förvandlas och så ska vi ryckas tillsammans för att möta honom i den brustna skyn. Basunernas tid. Halleluja! Så det är både egentligen basunernas tid i ett större perspektiv, är både väckelsebasuner, uppvaknande, men det är också domsbasuner. För läser vi uppenbarelseboken ser vi att det är också domsbasuner. Oh, när dessa änglar tar fram dessa väldiga basuner och så blåser man i basunerna och så verkställs domarna över jorden. Vi lever i basunernas tidsperiod. Ja, det är alldeles otroligt. Sen är det väldigt inspirerande att se, för jag tror att det finns bilder. Det finns bilder i Gamla testamentet där basunerna fick betyda någonting särskilt. Och jag tror det finns en förklaring och en slags uppfyllelse på nytt igen på ett liknande sätt. Det ena var när Josua skulle inta Jeriko. Har du tänkt vilket märkligt sätt att inta en stad på? Så var den tidens mest välbefästa stad. Det var så breda murar att man kunde köra med häst och vagn uppe på murarna. Och så fanns det dessutom en extra säkerhetsmur. En liten mindre mur innanför. Och så går Josua utanför murarna med det judiska folket. Och de får inte prata. Vad tror ni de hade sagt om de hade börjat prata? Jag tror de hade sagt: det är omöjligt. Vad är detta för någonting? Det kan ju aldrig ske att murar kollapsar av att vi bara går runt här. Och prästerna blåser i basun. Vad tror de att de håller på med egentligen? Men de fick inte prata. De fick bara gå. Och så blåste de i basuner och sofahorn och silvertrumpeter. Och så gick de runt. Och sjunde dagen så gick de 7 varv. Och när de gått 7:e varvet så brister de ut i ett härskri. Och alla som hade sina sofahorn med sig tar fram dem. Och så blåser de. Och det är som i hela atmosfären. Så börjar det skälva. Och till slut så rasar Jerikos murar. Och jag tror det finns en profetisk dimension i den tanken. Att när det uppfylls i den sista tiden. Då kommer murar att rasa. Stängda länder kommer att öppna sig. Omöjliga platser kommer att öppna sig. Murar faller. Mina vänner, det är en tid för övernaturliga dimensioner i Guds församling. Vi lever i basunens tid. Är det någon som blir så salig att du kan lyfta handen lite grann? Och bara säga ett litet, bara säga ett litet halleluja. Amen, amen. Jag måste få berätta för er en sak här. Ni vet att ni norska, ni är ju kända för att vara lite mer karismatiska än vi svenskar. Vi svenskar är kända för att vara lite stillsammare. Men så berättar han som är predikant nere vid trädgårdsgraven i Jerusalem att de amerikanska grupperna och de afrikanska grupperna, vet du, de öser på med halleluja och praise the Lord. Och så hade han en svensk grupp, en engelsman. Och så skojade han med den här svenske predikanten som jobbade där vid trädgårdsgraven och sa: den var ganska karismatisk, den här svenska gruppen. De nickade i alla fall. Och så sa de ett litet halleluja ett par gånger. Ja. Men mina vänner, jag tror att berättelsen om Jerikos murar talar om oerhörda andliga genombrott. Omöjliga länder. Och det är väl alldeles otroligt vi tänker på det här med Östeuropa. Vem kunde tro detta för 40 år sedan? Va? Och Kina. Kina är ju visserligen kommunistiskt, men att tala om att det är nästan det land där kristenheten växer snabbast. Och när jag var i Kina så berättade en pastor att en inrikesminister som hade hand om religionsfrågor frågade pastorn: hur kan det komma sig att kristendomen växer så snabbt i Kina, sa han. Ni blir ju diskriminerade, ändå växer det. Vi har 60 miljoner medlemmar i kommunistpartiet, men vi tror att ni är mellan 80 och 100 miljoner kristna. Hur kommer det sig? Mina vänner, det är alldeles otroligt. Stängda länder öppnas. Och vi ber till Gud och vi tror att muslimvärlden ska öppnas för Jesus också. Vi lever i basunernas tid och de omöjliga. Och tänker vi på Jeriko idag så är ju det en muslimsk stad. Men det kanske står som en symbol för den muslimska världen. Murarna ska falla. Vi lever i basunens tid. Amen. Ett annat sammanhang är Gideon. Och Gideon, vet du, han skulle ju ut och slåss emot en armé som var över 120 000. Och när han får uppdraget, vet du, som har han 300 män på slutet som han får använda. Och de har basuner, tomma krukor och facklor. Och så står de uppe på tre olika kullar runt midjaniterna. Och så krossar de krukorna och viftar med facklorna. Och blåser i basunerna och ropar för Herren och för Gideon. Mitt i natten. Och midjaniterna väcks i sina tält. Och springer ut, är helt chockade. För basunljudet gör att det ekar emellan bergen. Och det är något våldsamt hur det förstärks och det ekar. Och när de springer ut hänger de inte tänka logiskt. Utan varje skugga de ser tror de är en fiende. Och så slår de ihjäl varandra. De vänder svärden emot sina egna. Och så överlever Israel. Som höll på att krossas utav midjaniterna. Och du vet att den svenske prästen Peter Fjellstedt, dere som känner till lite av detta, vet att den här Peter Fjellstedt var en oerhörd auktoritet i den lutherska kyrkan på 1800-talet. Och han skrev ju en hel bibel med kommentar som heter Fjellstedts kommentarer. Och han har ett fakultet uppkallat i det teologiska centrumet i Uppsala som heter Fjellstedts teologiska institut. Mycket, mycket inflytelserik präst på 1800-talet. Han säger: de här krigen är en bild på hur det i den sista tiden när Israel har återupprättats. Tänk en luthersk präst som tror att Israel ska upprättas 1860-talet innan en sionismen hade kommit. Och så säger han, när de upprättas kommer fienden att attackera dem. Men fienden kommer att vända svärden emot sig själva. Och du, när man tänker på vad som hände i vår tid, hur muslimer slaktar varandra. Vi ber ju bara till Gud, må detta dödande ta slut. Men de har hatat Israel, de har svurit på Israel ska kastas i havet, Israel ska krossas. Och nu det här lilla landet, det lever, och Levi Petrus sa, det är det mest stabila som finns. Och fienden har vänt svärden emot. Vi lever i basunernas tid, mina vänner. Basunernas tid. Och när detta sker med den här otroliga, otroliga uppfyllelsen utav denna högtiden. Du vet, vi ska ryckas på skyarna. Har du tänkt på uttrycket? Det står, the feast of the Lord, står det i engelska bibeln. Herrens feste, Herrens högtider. Gud kallar oss till fest. Gud älskar celebration. Gud älskar högtid. Gud är en högtidsfirande Gud. Det är alldeles fantastiskt. Nu måste jag röra på mig, känner jag. Jag kan inte stå still nu. Gud älskar högtid. Och du vet att det här kommer att kulminera när basunen ljuder. Och vi ska ryckas på skyarna, Herren till mötes. Och bankettsalen till den himmelska festen öppnas. Och det himmelska bröllopet ska starta. Wow! Halleluja! Nu blir man ju salig. Är ni med lite? Bara nicka lite. Ja, men det är ju fantastiskt. Vi har ju dessa sju högtider som uppenbarar hela Guds frälsningsplan genom historien. Och vid de tre sista högtiderna är det den stora skörden, den stora inhöstningen. Och det är den tiden som vi lever i nu. Och basunklangens högtid, Jesu återkomst. Jesus kommer snart tillbaka. Jag fick en fråga här utav vår kära broder här nere om när Jesus ska komma tillbaka här. Och ni vet, det är ju delade meningar om detta. If he will comes pre-tribulation, in the midst of tribulation och post-tribulation. Och jag säger, jag vet inte. Jag vet inte, kanske du har en uppenbarelse av det. Kanske du, Kjell, har det. Vår broder här var väldigt övertygad om hur det skulle vara. Jag kan bara säga, jag vet inte riktigt säkert. Och jag har försökt läsa, jag har försökt liksom hitta. Och det kan finnas lite stöd för än den ena tanken och än den andra. Det kan hända, du har rätt, broder. Men jag är inte helt säker. Men jag kan säga så här, jag tycker på ett sätt, när jag läser Jesu undervisning om det, så är det viktigt att veta att han kommer tillbaka och att vi ska vara redo. Och sedan, om vi får vara med, om det är som du säger att tribulation har egentligen pågått hela tiden, eskalera in i slutet. Men vi vet inte dagen eller stunden. Men hela denna tidsperiod är basunens tid. Vakna, vakna, du fångna dotter Sion. Lös banden av din hals. Res på dig och ikläd dig din makt. Sen ska jag avsluta med att säga bara detta, att jag tror på ett övernaturligt beskydd över Israel i den sista tiden. Jag tror inte att Gud har kallat dem hem till Israel för att två tredjedelar av judarna ska förgås i någon sista tids vedermöda för det judiska folket. Jag tror inte det. Utan jag tror att det står faktiskt i Sakaja 13 att två tredjedelar ska förgås. Men det bibelord som finns intill där är det här ordet där det står, jag ska slå herden och skingra fåren. Och det ordet säger Jesus. Här uppfylls detta ordet när lärjungarna flydde. Här uppfylls detta ordet som är sagt hos profeten. Jag ska slå herden och skingra jorden. Och från Jesu tid och 100 år framåt dödades 2/3 av judarna i det som var Israel då. och en tredjedel överlevde. I Europa under andra världskriget fick profetian en ny uppfyllelse. Det var 9 miljoner judar 1939. Och det var 3 miljoner judar 1945. Men så står det i Jesaja: trösta Jerusalem, tala ljuvligt till Jerusalem och tala om för Jerusalem att hennes vedermöda är över. Jag tror att Jakobs nöd som de går in i nu i den sista tiden. Jakobs nöd, när Josef var i Egypten, då dog ingen i familjen. Ingen dog. Men de gick igenom en oerhörd hungersnöd som ledde till att de gick till Egypten och mötte sin frälsare Josef. Och jag tror det trycket, den Jakobs nöd som judarna utsätts för, kommer att mjuka upp deras stolta hjärtan. Så de ska vara mottagliga för sin himmelska Josef som snart ska komma och frälsa dem. Halleluja, vi lever i basunens tid. Jag känner ju smörjelsen här. Salvelsen. Ja, käre Gud, jag kunde predika lite till, men jag ska stanna nu. Har ni blivit välsignade? Har ni fått Anne? Anne, jag måste fråga Anne, har du blivit välsignad, Anne? Anne, det var gott. Det har varit hyggligt att tala till er. Jag har inte sett någon som har somnat här. Och jag ska tala om, eftermiddagar är inte så lätt. Folk kan sitta och sova. Ja, jag var med ett möte i Kenya. Han satt och sov på plattformen, en pastor, hela tiden jag predikade. Hela tiden. Det satt väl 20 pastorer, men en han satt och sov. Så till slut skulle jag skoja med han lite grann. Så jag gick fram och sa: shout amen if you are blessed, Sam. Och så tryckte jag han på foten lite grann. Han vaknade till och så här. Han satt och sov hela predikan. Jag tycker ni är jättefina här, Bergen. Jag har inte sett någon som har sovit här. Vakna upp. Vi lever i basunens tid. Amen. Gud välsigna oss i Jesu namn. Amen. Fader, välsigna detta ord och låt det leva i våra hjärtan starkt. Tack att du har gett oss en sådan uppenbarelse över vad Herrens högtider betyder i vår Bibel. I Jesu namn. Amen. Varsågod, Mikael.